CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Bankerna ligger i framkant med artificiell intelligens. Men i takt med utvecklingen av tekniken ser vi nya användningsområden. Hur påverkas affären av nya arbetssätt och ökade kundinsikter? Ta del av hur Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB bygger den datadrivna banken på Dagens Industris konferens AI Bank den 4 december. Anmäl dig idag på di.se/konferens.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Johan Wendel heter jag, reporter och analytiker på tidningen Dagens Industri. Med mig har jag Ulf Pettersson, analytiker på tidningen, som är med oss live från Kalmar. Hur är läget, Uffe?
Det är bra, tycker jag. Det är lite blåsigt, eller ganska rejält blåsigt ute, och ett par plusgrader, så det är liksom inget som man, utan då är det ganska skönt att sitta och kolla på börskurserna istället, eftersom det händer så mycket runt om i världen och på Stockholmsbörsen. Så det piggar upp i mörkret, tycker jag.
Ja, och det blåser ju på börsen, har det gjort den senaste månaden här. Vad säger du om läget? När vi går in här i studion så är börsen, Stockholmsbörsen, ner 0,2% ungefär. Det är då strax innan lunch på fredagen här. Vi har ett G20-möte som är på G. Vad säger du om läget där?
Ja, men läget har man liksom det korta perspektivet. Så här, de här två timmarna vi har handlat nu, ungefär 2,5, så såg det ut att öppna upp lite grann. Men sen så, eller det öppnade väl, terminen var i alla fall upp, men sen så inledde vi lite ner. Och det är väl den här osäkerheten som finns om vad som kommer hända i Argentina under G20-mötet. Det blir ju ohyggligt spännande. Det har ju redan hunnit hända en del innan de har börjat. Angela Merkels plan, alltså Tysklands förbundskansler, fick vända tydligen. Men hon har tydligen tagit sig till Argentina, vad jag förstår. Eller är på gång i alla fall igen. Och sen så ska ju Putin och Trump inte träffas, vilket var väl en överraskning som kom ut igår kväll. Men det stora är ju ändå mötet mellan Trump och Kina. Och det ska ju bli av, efter vad jag förstår. Och det är det som vi har talat om på finansmarknaden i flera veckor här. Om det här mötet blir lösningen på handelskriget, eller om det bara blir en upptrappning efter det här. Så det blir ju ohyggligt spännande. Och den här lilla nedgången som vi ser på fredagen efter att, så att säga, terminerna pekade uppåt. Vi hade en stark utveckling i USA igår. Tyder väl på att folk är lite försiktiga. Man vet ju inte vad som kan hända där. Så det är spännande på de flesta fronter.
Och ja, och det känns ju som att med Trump och Xi Jinping där då, Kinas president, att förväntningarna på deras möte, det känns ju mer så att man hoppas på att ingen tror väl att de kommer lösa det här handelskriget, men mer att man vill ha den här, att det är en ganska schysst tondialog, man skruvar ner tonläget och att man inte skruvar upp det. Och där känns det som att förväntningarna är hyfsat låga, tycker jag ändå, när man snackar runt med folk. Eller vad säger du?
Ja, men jag tror att skulle det liksom säga att liksom Trump skulle börja twittra och Kina är liksom världens sämsta land, då är det klart att då har vi en rejäl sättning. Så det finns ändå, jag säger att förväntningarna ligger inte på en lösning, men det ligger inte heller på en katastrof. Men jag pratade faktiskt med den gamle talmannen Per Westerberg igår och Trump, och han var liksom sådär att Trump vill söka en lösning med alla, och han har liksom nått lösningar kring NAFTA och Nordkorea. Det vet vi liksom inte sista status där, men det är ändå liksom on speaking terms lite grann. Så jag tror att han vill, alltså Trump vill ju nå en deal, och han är nog beredd att offra lite grann, men det är klart han vill ju inte offra hur mycket som helst. Så ja, min förväntan är väl att det ska ändå komma ut, i alla fall i ord om inte i handling, någon slags positiv, att han kanske inte drar igång med fler tullar liksom just nu då, utan att det blir lite som det har blivit med Europa här, att man sätter sig vid förhandlingsbordet utan att det föregås av någon eskalering. Lite som det har blivit mellan Europa och USA här sen sommaren, så har ju liksom, den är ju nästan bortglömd att det pågår liksom förhandlingar där. Men, och det är väl det jag hoppas, eller tror rättare sagt. Och blir det så tror jag vi kommer ha en liten uppgång till följd av det på börsen. Men sen så är ju börsen väldigt nyckfull här. Man har ju sett rörelser som liksom inte är förväntade, och man har ju sett ganska slagig handel. Börsen är ju liksom, nu är den ju på gång upp här lite igen, känns det som, men den var ju ner 10% i oktober, och sen så fick vi en rekyl uppåt och ganska snabbt neråt igen. Så det finns mycket osäkerhet där, och det är bland annat G20-mötet, men det är även den allmänna konjunkturen och sådär, och de här fangbolagen som har stökat till det. Jag vet inte hur ser du på börsen och livet då?
Nej, men livet ska vi inte gå in på, men däremot så börsen där, då hoppas jag att Trumps personal lyckas gömma hans mobil så han inte twittrar, utan fokuserar på andra grejer. Men det har ju kommit lite under veckan här, om vi liksom slutar fokusera på den globala bilden och tittar på Sverige, så har vi ju signaler under veckan som inte alls är bra här. Vi har ju, för det första så kom ju Konjunkturinstitutets barometerindikator på tidigare i veckan, och den följer för andra månaden i rad. Och visst, indikatorn visar ett starkare läge i ekonomin än normalt. Men det är framförallt, som de skriver i pressmeddelandet här, på grund av att tillverkningsindustrin har ett väldigt ljus syn på världen. Det som är negativt är ju att hushållens syn på saker och ting verkar försämras för andra månaden i rad här, och det är ju inte så bra alls. Och sen så har vi ju då SCBs BNP-siffra som kom igår torsdag då, och den visade ju att BNP föll 0,2% jämfört med andra kvartalet, och det är första gången sedan 2013 så vi har en sekventiell nedgång av BNP, och det är också på grund av fallande hushållskonsumtion, så det känns ju inte alls bra, tyvärr.
Nej, det är det inte. Men hushållen var ju lite, det var lite bilstatistik som gjorde nog 0,5% eller något, alltså, eller bilförsäljningen som har liksom nästan upphört här under tredje kvartalet efter att ha varit superhög andra kvartalet. Och sen så hade vi den här varma sommaren som, och det säger ju folk att det var ju liksom väldigt dåligt i butikerna, alltså folk var för svettiga för att gå och handla, så det gjorde nog att det blev lite lägre där.
Ja, men jag vet inte fan alltså, det är såna här grejer, man blir lite orolig när man börjar höra såna här grejer. Det är varm sommar, sen är det lövhalka, man kunde inte gå till butiken, sen är det halt på vägarna. Ja, jag vet inte, det känns inte bra, någon magkänsla känns inte bra i alla fall.
Nej, kanske inte, men arbetslösheten är ju fortsatt låg och sådär, så folk har ju i alla fall pengar, men jag håller med dig, det som har hänt här, och det är även nästan de flesta överens om, det är att det är fortfarande liksom över 50 på sådana här inköpschefsindex och sådär, så det är fortfarande en tillväxt, men tillväxten är inte lika hög, och det ska ju bli hyggligt spännande att se hur Riksbanken agerar då. Nu är inte BNP liksom någonting som de utgår särskilt mycket ifrån, utan det är inflationen som de liksom sätter räntan utifrån. Men likväl liksom att signalvärdet att höja räntan samtidigt som vi får den första fallande BNP-siffran sen 2013, det känns ju liksom fel. Men vi får se här vad som kommer liksom ut av det här, om det blir december eller februari de gör sin första höjning här på väldigt länge. Men ja, det som slår här, alltså tar man hushållen, så det är ju det som är mest påverkat. Det är klart att klädhandlarna och sådär har ju haft det jobbigt, om man såg vinstvarningen från MQ i veckan. Men du har ju ändå den här bostadsmarknaden, det är ju verkligen där, alltså det ska ju, känner man i magen att det är lite sämre tider, då är man ju inte så supervillig på att börja buda på ett antal miljoner för en lägenhet någonstans.
Nej, och det, liksom, går man på den anekdotiska bilden som man har, så känns det som att det finns ju de senaste åren har funnits en ganska tajt korrelation mellan humöret på bostadsmarknaden och humöret för konsumenterna. Det är bara att snacka runt med folk som driver liksom restauranger och sådär. När bostadsmarknaden började frossa lite där hösten 2017, då märktes det direkt på liksom restaurangerna att folk kom inte och köpte lika mycket, renoveringarna stannade av lite där. Och det känns som att det kanske är någonting som fortfarande spelar in lite. Men återigen, det här är anekdotiskt.
Men det är som sagt, men så får vi se. Alltså G20, det här är intressant. Men det som avgör huruvida december nu går vi in i en ny månad här, i julmånaden. Det har varit lite si och så sista åren. Men alltså, tar man 10-årsperspektivet så är december, 8 av 10 decembermånader så stiger börsen med omkring 2%. Så det är ju en normalt sett en stark marknad, men jag tror det kommer avgöras av det här G20-mötet förstås, eller det kommer vara väldigt viktigt i alla fall. Och sen så har vi den här sämre konjunkturbilden som finns, men jag tror ändå det är G20 som kommer sätta den främsta liksom, avtrycket på börsen här kommande veckorna fram till julafton.
Ja, vi får se var det landar. Ska vi snacka lite bolag? Vi har ju i veckan fick vi beskedet att H&M, klädjätten, lägger ner sitt varumärke Cheap Monday. Har du några kommentarer på det, Uffe?
Nej, men jag tycker att det var väl bra att man har efterlyst en strukturell förändring i H&M. Det känns som de körde på, eller de körde på alldeles för hårt i sina gamla hjulspår, det här att öppna 10-15% fler butiker, trots att liksom det var nästan bara de som öppnade butiker, de andra såg över det. Men nu kommer ju den här nedläggningen av Cheap Monday. Det är inte så mycket butiker, men det är ett varumärke, och det tror jag att de har ju skaffat sig sen de köpte Cheap Monday för omkring 1 miljard för ganska precis 10 år sedan. Så har de ju adderat massvis av egna varumärket i sina koncept, så det är klart att, och då, där har man väl att göra på dem, så det är väl bra att man liksom minskar antalet varumärken för att hårdsatsa marknadsföring på de varumärken man tror på. Man behöver inte ha så många varumärken som de har skaffat sig, och Cheap Monday blev ju ganska, ja, det var ganska snabbt så de skrev ner värdet på tillgångarna där, så det blev väl aldrig riktigt någon höjdare egentligen. Jag vet inte, det är det enda förvärv som H&M har gjort i alla fall i modern tid, skulle jag vilja säga. Och det är ju, det visar sig att det kanske inte är det som är H&Ms grej, att köpa butiker och varumärken, utan att driva upp dem själv. Jag tycker det är bra att man gör det nu, men det stora grejen är ju att hantera liksom H&M-varumärket. Men på marginalen så tycker jag att det var ett positivt besked, och jag förstår att aktien har klivit upp här. Den har ju stigit en 10 på ett par veckor här. Det är väl delvis för att vår vän Stefan Persson har börjat köpa aktier igen, men även det här beskedet gjorde ju att aktien steg en del. Den har faktiskt gått upp varenda dag den här veckan, vad jag förstår.
Ja, jag kikade på kursen här. Den är ju upp 30% nästan på 3 månader. Strax under 170 kronor när vi gick in i studion här. Och jag måste bara, när jag kollar på de här siffrorna så jag förstår inte varför man vill äga aktien i det här läget. Alltså kikar du på värderingen, så visst, analytikerna tror att de ska växa både vinst och försäljning för nästa räkenskapsår som börjar imorgon då. Men, eller på måndag. Men alltså det är P20, de har liksom en historia nu av att inte leverera på det de säger att de ska göra. Jag tycker att det här är ett ypperligt tillfälle att kliva ur aktien. Alltså Stefan Persson har köpt på sig aktier och drivit upp kursen. Har man klivit in när den var som lägst där, gratis, då tycker jag det är läge att ta hem vinsten nu.
Mm, jag håller med dig. På kort sikt ser jag inget sån där superläge i H&M. Rapporten här, nu stänger de ju böckerna, så får vi väl rapporten någon gång i januari är det väl. Och där skulle jag säga att dels så undrar jag hur det blir med utdelningen. Genomsnittsprognosen är då att de ska dela ut 9,20 ungefär i aktieutdelning, och vinstprognosen för innevarande år är 8,20, så då skulle liksom H&M dela ut 1 krona mer än vad de tjänar, och det har de nog aldrig gjort tidigare, och jag undrar om de gör det detta året också. Så jag är faktiskt lite inne på att de kanske sänker utdelningen en del, och då sänker man utdelningen efter att i stort sett aldrig har sänkt den, då kommer man nog sänka ganska rejält så man kan börja om på nytt, och det tror jag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Jag skulle kunna ha en slags negativ effekt på aktien, men det får vi se. Det ligger ju lite i framtiden. Och sen så var ju förra kvartalsrapporten var ju, siffrorna var ju, vinsten var ju liksom inte bättre än väntat eller något, utan det som fick fart på det här var ju e-handelsförsäljningen egentligen, och sen så Stefan Perssons stora köp då. Men ja, jag håller med dig, det är nog i bästa fall vänteläge, kanske plocka hem vinstläge i H&M här inför bokslutet som kommer.
Ja, vi får se var de landar. De hade ju den här utdelningsförslaget tidigare som de fick skrota där. Som var liksom
just det, man skulle få aktier istället för pengar, men så gick ju inte det. Så då fick man de här 9,75 istället. Men ja, vi får se hur de gör nu. Det är inte säkert att det blir någon kontantutdelning på 9,20 som marknaden tror. Det tror jag knappast, eftersom det skulle vara en utdelningsandel på 110-120%, och det känns inte som att det är H&M:s grej att göra det just nu då. Och sen så om vi tittar långt bort så är det ju, då är ju den stora frågan hur mycket har de investerat här, hur mycket kommer investeringen så småningom minska när de är klara med sin e-handelstransformation. Men det vi är ju fortfarande lite för långt bort de där grejerna för att marknaden kanske ska köpa in det totalt då. Men så jag håller med dig, det är nog lite de som har varit med här från 120-130 spänn upp till 170. De kan ju så att säga glädjas åt den uppgången och kanske plocka hem vinsterna. Det kan jag nog hålla med dig om.
Ja, vi får se vad kursen bär framöver här. Precis innan vi gick in i studion här så kom ju pressmeddelande från Lotteriinspektionen att de har beviljat de första spellicenserna inför att den svenska spelmarknaden regleras om den 1 januari.
Just det, fanns det något intressant i det där?
Ja, men på det. Absolut, det är ju högintressant här. Det är ju 16 bolag som får spellicens nu i den här omgången, och då har vi bland annat Svenska Spel har fått, ATG har fått licens, Betsson har då fått licens för online-spel och vadhållning, vi har Leo Vega som har fått licens för online-spel, och Kindred också fått licens för online-spel här. Och en intressant grej var ju att normalt sett ska de här licenserna löpa 5 år. Leo Vegas fick bara 2 år i sin licens för att de har ju haft strul med böter och sånt i Storbritannien, och då får de ett litet extra vakande öga på sig. Och det där är ju intressant, för när böterna kom så ja, då spelar man ju naturligtvis ner dem så mycket som möjligt, men det är ju uppenbart att myndigheterna har koll på det här. Sen är det lite spännande, för vad jag kan se här, alltså, då är det intressant om vilka som inte har fått licens. Och då skriver ju Lotteriinspektionen så här att det här är en första omgång, det kommer komma fler där vi har bett dem komplettera och så vidare. Men man kan ju notera till exempel First North-listade Global Gaming, vad jag ser så har de inte fått licens här. De skrev ju i sin Q2-an skrev de ju att de var en av de första operatörerna som hade lämnat in licens den 1 augusti. Och i Q3-an så skrev de att de har en bra dialog med Lotteriinspektionen och att de räknar med licens. Och det vore ju naturligtvis väldigt negativt om de inte får licens. Men nu tror jag inte man ska dra för stora växlar här. Då,
det är en fråga som bör ställas i alla fall, varför de inte var med i första omgången. Absolut. Ja. Hur går aktien här? Är det fritt fall där eller?
Nej, det är absolut inte. Aktien var ner 4%, nu är den ner ungefär 3%. Det är inte den mest likvida av aktier heller, ska vi vara noga med att påpeka. Så att man ska inte lägga för mycket krut på det kanske. Men de här bolagen då som fick licens, det var ju liksom, de flesta hade ju räknat med att de skulle få licens. Hade de inte fått licens hade det ju varit en katastrof.
Ja, det hade varit lite som när Telia blev av med nätet här, men det är ju länge sedan nu, det var 2002 och liksom helt plötsligt fick jag affärer med Tele2 och vad det var. Men visst, det är intressant, väldigt intressant. Då tar vi en annan del av spelmarknaden där man inte spelar bort sina pengar utan där man spelar bort sin tid istället. Så är det ju de här, har vi ju Starbreeze exempelvis som har varit i fokus under veckan igen väl, eller hur är det där?
Ja, alltså det känns som att kursen har ju inte haft någon rolig resa den här veckan, det kan man ju minst konstatera. Aktien inledde där med, i måndags med att gå ner en 26%, så att det är ju inte någon kanonhit. Nu på fredagen här har vi lite medierapporter om att det här Star VR som de har tillsammans med Acer ska säljas eller alternativt läggas ner enligt Digitimes. Och i senaste kvartalsrapporten här skrev de ju att bolaget vill, eller de har avnoterat det här Star VR Corporation från Taipei Exchange när det var listat sedan tidigare i år. Så att det är ju liksom överlag, så jag skrev om Starbreeze förra fredagen, och överlag så är det inga bra signaler från det här bolaget. De måste sannolikt ta in pengar eller så ja, blir det konkurs. Och jag skrev att ett jokeralternativ är eventuellt ett uppköp, men då för, alltså, där man kommer åt Starbreeze IP:n, men då är det nog ganska billigt som man kommer få det.
Ja, det där att det ligger en väldigt stor nyemissionsrisk i Starbreeze. Så problemet med den där, vad jag förstår, det är att nu har ju då huvudägaren och vd:n tvångsålt massvis av aktier här, och jag undrar inte till och med hans villa ut upp till försäljning, och det som det betyder kan man ju knappast räkna med att han ska in i en ny emission, och då faller ju en del av, så att säga, ansvaret på Swedbank Robus, sån här teknikfond som är en storägare. De har ju till och med en corner i Starbreeze, och jag undrar, de har ju bytt förvaltare här, det är Springhorn och Anfält är ju är borta där, så jag är inte riktigt säker på att de nya förvaltarna för den här teknikfonden är särskilt sugna på att gå in med pengar i Starbreeze. Så jag är inte ens säker på att de får gå in med pengar om man, det kan finnas regler som säger att Robur inte vill vara dominerande ägare, utan man, men det har man ändå blivit nu indirekt eftersom andra säljer i Starbreeze. Så det där är faktiskt någonting att kolla upp vad som händer. Nu har ju aktien fått stryk på riktigt här, ner i 2 spänn, men som sagt var, en aktie har den egenheten att den alltid kan falla 100%, och vi får se om det blir en sväng till i Starbreeze. Jag tycker det känns alldeles för osäkert för normala investerare i alla fall.
Ja, och jag tycker att en sak som man kan ta med sig från det här, det är ju att tidigare år så var det ju, det snurrade ju en del liksom sådana här uppdragsanalyser eller sponsrade analyser kring Starbreeze, som att de skulle sälja sig och så mycket. Och det var lite oklart man fick de här försäljningsestimaten ifrån. Och då menar jag av det här nylanserade Overkill's The Walking Dead, som var deras stora satsning. Och det jag tycker man ska ta med sig där, det är när man tittar på de här uppdragsanalyserna och sponsrade analyserna, att ha i åtanke att bolaget själv betalar för de här. Med det sagt så tycker jag att uppdragsanalysen har ett värde. Man får liksom en inblick i bolaget, man kan få en hint om hur man kan tänka som investerare, men man ska också ha med sig andra grejer i bakhuvudet när man läser den här.
Absolut, det tycker jag absolut man ska ha, men jag är inte heller, jag tycker de har sitt värde, de där analyserna, framförallt för ja, som du säger, få en bild, få siffrorna, stämmer ju i allmänhet åtminstone de så att säga faktiska siffrorna, och lite hur bolaget resonerar och hur analytiker kan resonera. Så det behöver man inte döma ut. Sen ska man ju ta det försiktigt då, med tanke på att det är en köpanalys och sådär. Och det, ja. Jag har inte sett genomgången här om det har gjorts någon, hurvida andelen så att säga positiva och negativa och sådär. Men det är väl något man får undersöka framöver här, hur de facit på de här analyserna. Men det är inte stående jag just nu.
Det jag gillar med uppdragsanalysen är att beroendet är tydligt. I en annan situationstecken vanlig analys så kan det ju ofta finnas lite så här dolda beroendeförhållanden, där liksom korpavdelningen på banken ska ut på en roadshow med det här bolaget, och då vill man kanske gärna ha en positiv analys, och det liksom anges inte tydligt i analysen, så att på det sättet är ju uppdragsanalysen är transparent på det sättet.
Ja, det är bra. Om vi ska gå över till nästa vecka då, eller vad hade du något annat som vi borde snacka om som har hänt?
Nej, men nästa vecka då har vi får ju lite konjunkturtemperaturer här på Sverige. Vi får ju nyregistreringsstatistik från Bil Sweden på måndag. Ja. Mm. Vi har lite småhuspriser från SCB på torsdag.
Och
sen så har vi ju lite inköpschefsindex. Vi får en rad industri-PMI från på måndag, och då är det bland annat Sverige som kommer. Och sen så följs det upp med lite tjänste-PMI på onsdag, och även då är det Sverige, bland annat Sverige som kommer. Så har vi lite rapporter också, eller hur?
Ja, det stämmer. Mycket makro. Första veckan i månaden är alltid mycket makro. Och det är intressant. Men det är klart att jag håller till främst på företagssidan. Så då är det ju 2 rapporter. Det är Clas Ohlson och SAS. Bägge tycker jag är spännande bolag, eftersom Clas Ohlson har haft ett par riktigt tuffa år på börsen, och vad det gäller SAS så är det alltid ett spännande bolag med tanke på den turbulens som finns i flygsektorn här. tar man, och nu var ju faktiskt SAS-vdn ute här, Rikke Gustafsson, ute och pratade i Danmark om att det skulle konkursa fler flygbolag och sådär, och konkurrensen var hård. Men det senaste vi hörde från SAS är ju faktiskt att de höjde vinstprognosen till omkring 2 miljarder, så det får vi väl se hur det blir med det då här nu när rapporten kommer. Och sen så har ju oljepriset gått ner. Det kommer vi nog inte se i den här rapporten, att oljepriset har gått ner, för de har ganska långa ledtider där med sina oljeterminer och sånt där. Men, eller flygbränsleterminer. Men på sikt så är ju den här oljeprisnedgången bra för dem. Den har ju varit, och det har man ju sett lite i aktiekursen som har repat nytt mod här efter att ha fallit en del under tidig höst. Så har den ju stigit en del här sista tiden faktiskt, trots att börsen har varit ganska sur. Så jag tror att det finns en del som börjar gilla SAS där ute, får vi se. Och sen så Clas Ohlson, som sagt var, de kom ju med en riktigt jobbig rapport förra kvartalet. Men månadssiffrorna tycker jag ändå har varit okej. Okay. Det har varit organisk tillväxt. De har ökat omsättningen med 8-10%, men justerar man för valutor och lite sånt där så har det ändå varit lite, men ändå har det varit en ökning. Så får vi se här, de har ganska mycket investeringar och sådär, och folk har ganska låga förväntningar på det här kvartalets rörelsemarginal. Men ja, det är spännande. Jag satt ju köp på dem för ett par månader sedan, så jag hoppas att de kommer väl ut, men det får vi väl se.
Ja, det blir spännande. De hade ju ett litet samarbete med Amazon i Storbritannien som de flaggade för senaste rapporten. Så det blir spännande att se om Lotta Lyra och då vdn på Clas Ohlson kan säga något om det. Men du, då tycker jag det är dags att runda av. Det jag tänkte avsluta med att tipsa om, det är ju, vi har ju våra systerpoddar här. Vi har ju Digitalpodden som man kan lyssna på, men vi har också vår ledarskapspodd här, Förnuft och känsla, som faktiskt kom med ett riktigt spännande avsnitt idag med före detta finansministern Anders Borg, där han snackar lite. Och bland annat tar han upp här vad han lärde sig av finanskrisen och varför det är läge nu att förbereda sig för nästa kris. Jag tycker det var ett riktigt spännande avsnitt, så det, ja, slå igång det.
Det ska man absolut göra i helgen, samtidigt som man tänder adventsljusen och siktar in och håller lite koll på vad som händer i Argentina. Det är väl det man ska göra i helgen, och tända en brasa så det blir lite ljusare när det är så pass mörkt som det är nu i Sverige. Men det är bra, ni får ha det bra allihopa som lyssnar på oss, och lyssna gärna på oss nästa fredag igen. Tack ska ni ha.
Trevlig helg, hej.
Tack.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Bankerna ligger i framkant med artificiell intelligens. Men i takt med utvecklingen av tekniken ser vi nya användningsområden. Hur påverkas affären av nya arbetssätt och ökade kundinsikter? Ta del av hur Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB bygger den datadrivna banken på Dagens Industris konferens AI Bank den 4 december. Anmäl dig idag på di.se/konferens.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.